Du lyssnar på Hästarnas dal av Jean M. Aul i översättning av Mikael Mörling, uppläsare Helena af Sandeberg. Kapitel 1. Hon var död. Vad spelade det då för roll att det iskalla regnet stack henne som nålar och piskade huden? Den unga kvinnan kisade mot vinden och drog järvskinshuvan tätare kring huvudet. Byarna fick björnskinshosorna att slå mot hennes ben. Var det träd hon såg där framme? Hon tyckte sig minnas att hon sett en raggig skogsrand avteckna sig mot horisonten tidigare och hon önskade nu att hon sett efter bättre eller att hennes minne vore lika bra som det övriga klanfolket. Hon tänkte fortfarande på sig själv som klanmedlem, trots att hon aldrig hade varit det helt och fullt och trots att hon var död nu. Hon böjde ner huvudet och lutade sig mot vinden. Stormen hade blåst upp plötsligt och kommit dundrande ner över henne från norr. Nu måste hon skaffa sig skydd snarast. Men hon var långt från grottan och kände inte till terrängen här. Månen hade gjort ett fullt varv och gått igenom alla fyra faserna sedan hon gav sig av. Men hon hade ingen aning om vart hon var på väg. Norrut, mot fastlandet norr om halvön, det var allt hon visste. Den natten då Isa dog hade hon sagt åt Ayla att hon borde ge sig av. Hon hade förutspått att Brod skulle hitta ett sätt att skada henne när han blev ledare. Isa hade haft rätt. Brod hade gjort henne illa. Han hade gjort henne mer ont än hon någonsin kunnat föreställa sig. Han hade inget verkligt skäl att ta Durk ifrån mig, tänkte Ayla. Han är min son. Brod hade inget skäl till att lägga förbannelsen på mig heller. Det var han som hade vredgat andarna. Han hade dragit på dem jordbävningen. Hon hade i alla fall vetat vad hon kunde vänta sig den här gången. Men det skedde så snabbt att det hade tagit tid för klanen att acceptera det och stänga ute henne ur synfältet. Men de kunde inte hindra Durk från att se henne, trots att hon var död för resten av klanen. Brod hade låtit förbanna henne i plötsligt vredesmod. När Brun hade låtit förbannelsen falla över henne hade han förberett dem alla på det. Han hade haft en anledning. De visste att han måste göra det och han hade gett henne en chans. Hon lyfte ansiktet mot isvinden och såg att det höll på att skymma. Det skulle snart vara mörkt. Hennes fötter var stela av kölden. Det iskalla regnvattnet höll på att tränga igenom hennes skinnskor och kylde henne trots att hon hade stoppat i ordentligt med starrgräs som foder i de primitiva mokassinerna. Hon kände lättnad när hon kom fram till en låg och vindpinad tall. Det var ont om träd på steppen. De växte bara där det var fuktigt nog för att de skulle klara sig. En oregelbunden rad av tallar och björkar brukade utmärka ett vattendrag. Det var en välkommen syn under torrtiden i ett landskap där grundvattnet låg djupt och sällan kom till ytan. När stormarna rusade fram över de öppna slätterna från den stora glaciären i norr gav träden åtminstone en smula skydd. Hon tog några steg till och var strax framme vid en liten bäck. Det var bara en smal, mörk vattenstrimma som syntes mellan de isklädda stränderna. Hon tog av mot väster och följde vattendraget medströms och hoppades finna tätare vegetation längre ner som gav mer skydd än de buskar hon gick fram mellan nu. Hon klev beslutsamt vidare med huvan neddragen men tittade plötsligt upp när vindens tryck med ens upphörde. Banken höjde sig på andra sidan vattendraget och gav lä. Starrgräset värmde inte längre och vattnet silade in i mokassinerna när hon tog sig över bäcken, men hon var tacksam över att finna lä. Vattnet hade grävt ur strandbanken så det hade bildats en grund håla med ett överhäng där rötter spretade ut från grästorven. Under var det ganska torrt eftersom vattenståndet var lågt i bäcken nu. Hon knöt upp de genomdränkta läderremmarna som höll fast hennes bärkorg vid ryggen och lät den glida ner på marken. Sen tog hon fram den tunga uroxfällen ur korgen och en kraftig träkäpp. Hon körde ner käppen i marken och la uroxfällen över så att det blev ett litet tält, öppet vid käppen och sen sluttande ner mot marken. Sen la hon stenar på fällens kanter så att den inte skulle lyfta sig i vinden. Vindskyddet var färdigt. Hon drog med tänderna i de tunnare läderbanden som höll hennes handskydd på plats. De var ett par pälsfodrade skinnpåsar som var sammansnörda vid handlederna och med ett hål där hon kunde sticka ut tummen när hon ville gripa tag i något föremål utan att ta dem av sig.